Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Erika.
Vi har en gäst denna veckan. Och det är inte vem som helst.
Vad är det?
Nej, det är Frank Ådahl.
Ja, men jag tänkte jag kör lite så här musikintro nu när vi har en musiker.
Yes.
Ja, exakt.
Oh, det kommer bli så mycket musik idag.
Jag älskar det.
Jag anar inte.
Killen, mannen, myten, legenden här i Övik som har varit med Mello 2 gånger. En gång solo, en gång som en duo med i din Ådahl.
Jag trodde det var bara en gång.
Nej, men han har varit med dessutom fler gånger som låtskrivare också. Vi kommer att prata mer om det med honom, tror jag. Men han har också varit med i en av världens bästa filmer, tror jag. Eller han har dubbat. Mm. Så att, det är coolt.
Det är coolt.
Ja, jag är så pepp på detta. Vi skickar in Frank.
Ja.
Varmt välkommen hit, Frank Ådahl.
Tack så hjärtligt.
Välkommen.
Kul att vara här.
Jättekul att ha dig här.
Roligt det att du säger så.
Vi har haft en kollega till det här för... vad blir det? Ett halvår? Nej, inte ett halvår sedan, men 3-4 månader sedan kanske.
Ja.
Ulla.
Just det, absolut. Det är hon som är min chef.
Ja, det är så till och med.
Så är det. Ja.
Tilltalar den chef?
Ja, chefen. Vi säger chefen.
Ja, det är så.
Ibland säger
på hennes chefen. Initiativ.
När hon börjar skälla säger vi chefen.
Chefen, ja just det. Just
det. Nej då, vi har jobbat ihop i över 25 år nu. Så att,
ja.
Det har varit ett lyckat samarbete.
Kul.
På väldigt många olika sätt. Sen är det ju så att man får ju naturligtvis vänja sig med varandra och styrkor och svagheter.
Ja.
Man jobbar ihop med vem du vill. Det är ju
ja,
så.
Just det.
Och, men när man väl lär känna någon, det vet ju du också som har jobbat i musikbranschen, det är det viktigaste är den sociala kompetensen.
Ja.
Så går det väldigt bra. Det kan hålla på hur länge som helst egentligen.
Mm.
Men det är lite roligt, ni börjar ju prata massa musik här när du kommer. Mycket så här gemensamma bekanta och lite så, massa historier. Och det är lite ovanligt att man har någon som kommer som gäst som vet hur ljudet funkar och är lite van och bara
bästa det direkta krav på sig.
Men det är ändå härligt.
Toppen.
Ja, men det är härligt. Det är kul. Så det är egentligen lite därför du är här, för att du jobbar på Musikmakarna.
Just det.
Men sen är du inte heller från Övik, så vi tycker det är lite intressant att prata om den biten. Att nu har du bott här väldigt länge i och för sig då, men vi kan väl lite så här backa bandet och börja från början, tänker jag.
Du är född i Finland.
Född i Finland, ja. Mm. Och vi kom hit till Sverige som väldigt många andra finländare. Början av 60-talet, därför att svensk industri gick ju väldigt bra, men svenskarna ville inte jobba på bruken.
Mm.
Så var det. Det är därför vi har så många... säga, finnar och jugoslaver i Sverige. Mm. Därför att man annonserade efter arbetskraft.
Just det.
Och i Finland på början av 60-talet var det ju katastrof. För det var ju, fanns inga jobb. Det var ju då en, inte ska man kalla det för ekonomisk depression, men det var ju verkligen på väg åt det hållet.
Ja,
så många flyttade antingen till Finland eller till USA. Så att Min släkt är ungefär så här. En tredjedel i Finland kvar.
Mm.
Och en tredjedel i Sverige och en tredjedel i USA. Närmare bestämt i Colorado och runt sjöarna.
Jaha.
Så att det är, och det har sin naturliga förklaring. Ja. Just det här med att vi måste hitta på något annat. För ja. Här finns det inget att göra.
Ja, just det.
Så att det är bra att ha lite sån här history checkup.
Ja.
Man tänker på varför är så många finnar i Bergslagen? Ja, ja. Ja, men det är på grund av jobb.
Ja.
Helt enkelt. Ja. Kort och gott.
Vad sjukt.
Ja, det var ganska häftigt. För de bjussade ju på att resa över till Sverige. Och ja, fixa bostad. Och pappa fick jobb direkt vi kom hit.
Och du kom, hur gammal var du då?
Jag var väldigt gammal. Jag var 1 år.
Oj!
Så att, jag kommer ihåg allting. Jag kommer inte ihåg någonting. Jag kommer från en ganska stor familj. Ja. 6 syskon då.
Så
min äldre bror Simon, han föreslog till mamma att vi skulle lämna mig i papperskorgen på färjan. Jag skrek hela tiden.
Oh, nej.
Han tyckte jag var jättejobbig.
Så
att
jobbig,
han kom med det som ett verkligen så här genomtänkt förslag. Mamma. En idé här. Vad säger du om att vi lämnar den där ungen i korgen?
Ibland
där?
Kan man ju vara sugen på det så här i tanken. Det var ju tur att hon inte gjorde slag i
saken. Det var ju tur att hon gjorde det.
Skönt att jag kom över behållen så att jag har ingen skada av det.
Men då kom ni till, vad var ni flyttade
då? Ett ställe som heter Ramnäs.
Aha.
Alltså ligger precis utanför Surahammar.
Just
som ligger
det.
Precis utanför Västerås. För där fanns de här stora industrierna. Ramnäs har ju byggt till exempel sån här Ramnäs Diplomat. De här köksdelarna, ni vet. Sån här plåt.
Ja.
Och Surahammar var väldigt stora på tung metallindustri kan man säga.
Och är väl, de är väl det än idag också? Eller?
Faktum är att det har gått lite upp och ner. Men just okay. nu, kul att du frågar.
Ja, ja,
därför att vi var giggade i Surahammar, jag och Simon i somras.
Mm.
Det var rätt häftigt. Jag träffade klasskompis som
inte sett oj, vad häftigt.
40 år.
Cool.
Det var ganska kul. De har blivit väldigt stora på något som heter elektroplåt.
Mm.
Surahammar. Och de är en av de få leverantörerna till elektroplåt. Då tänker man... Ja, det låter ju bra, men vad använder man elektroplåt till?
Ja,
jo, till alla elbilar i världen.
Oj.
Man måste ha elektroplåt för någon konstruktion som inte jag förstår.
Wow.
Och därför har då Surahammars bruk expanderat kraftigt på slutet här.
Coolt.
Vilket är så kul för en så litet ställe.
Ja, men eller hur? För det är det. Men det känns också som Surahammar är någonting man... Jag vet inte om jag har varit. Är det en gig? Är det en gigort?
Surahammar
det känns som jag varit
inte
där.
Ens tillnärmelsevis en gigort.
Nej.
Men, jo, men det har du säkert. Det är mycket rock'n'roll från Surahammar.
Ja, det är det.
Ja, ganska många rockband. Och
det kanske
faktum är att när vi började spela ihop, jag och Simon. Och, alltså, min brorsa Simon har jag ju spelat ihop nästan 50 år.
Ja.
Så att, då började vi med ett rockband i Sura. Då var det bara instrumentalmusik.
Okay.
Och då hade vi en gitarrist och så vidare. Jag spelade trummor på den tiden och Simon bas.
Mm-hmm.
Så spelade vi otroligt märklig musik som inte lät så bra, men vi fick gigga.
Det är ju bra.
Ja, det är en bra grej.
För det var han som ville kasta dig i papperskorgen, eller?
Det var han som ville
exakt.
Kasta
men det gick bra men ändå att spela ihop sen.
Ja, men sen har vi då pratat om det där tillsammans med en psykolog. Och det, nej, jag bara skojar. Nej, men alltså vi...
Ni har kompat ganska bra sen dess.
Ja, vi har kompat rätt så bra. Men vår ytterligare äldre bror Dan, det var han som drog igång oss.
Alltså, ja.
För han var gitarrist och han ville bilda band.
Men det är en musikfamilj.
Ja, det skulle man nog kunna säga. Pappa spelar fiol och mamma gitarr. Alla sjöng i familjen. Så att man blev så illa tvungen att sjunga. Och Dan var ju sån en mentor. Han var ju ganska hård med oss. När vi sjöng falskt så blev han väldigt arg.
Oh,
ja. Men alltså, det låter hemskt här.
Kishti Tomita, en manlig...
Ja, mycket, mycket värre.
Okay.
Han hade inte så många halleluja med. Men han var väldigt strikt. Vi fick repa väldigt mycket. Då var jag bara 6 år. Så att vi började turnera när jag var 7. Släppte vår första platta när jag var 9.
Det här är The Jacksons typ. Fast ja,
eller hur?
Det
gick
lika bra som Jackson 5. Nu ska vi inte dra några paralleller med dem. För de sålde ju skivor.
Ja, men ändå. Det låter lite som...
Nej, men det var... Vi växte ju upp i ett frikyrkligt område kan man säga. Alltså jag kan säga att vi jobbar väldigt mycket i kyrkor.
Just det.
Och där... Man kan inte, så här, oavsett vad man har för livsåskådning så kan man inte bortse från det faktum att just kyrkan har varit en kan jag säga, fabrik för musiker och
sångare. Jag tänker, det är mycket sång där.
Oh my goodness. Yep. Alla får ju Du vet, man får sjunga och spela i kyrkan oavsett hur dålig man är. Ja, ja. Alltså, och det lät ju verkligen illa när vi började. Okay. Och det gör det ju kanske fortfarande till viss del, enligt vissa. Men i alla fall, jo, men det är så här. Det,
ni fick du, träna då?
Från, ja, ja. Så här, jag brukar säga så här, från ax till limpa. Varenda vecka. Mm. Så här, ni ska gigga på söndags kvällsmöte. För det var mycket kvällsmöten på den tiden. Och då ska vi ha några nya låtar. Då kunde man alltså börja med att skriva en låt i början av veckan. Repa in låten och gigga framföra. Och återigen nästa vecka. Du vet, det blir hela tiden det här.
Ni fick lära er hela det där liksom.
Hela processen från alltså barns ben. Och det tycker jag slår ut kommunala musikskolor med hästlängder på grund av att man fick göra vad man ville. Jag spelade ju bastuba ett tag. Det lät ju fruktansvärt illa. Men det, jag fick testa. Och fick spela trummor. Och vi...
Jag fick inte spela trummor.
Alltså, varför?
Nej, men det, vi, det mamma tyckte, då fanns ju inte de här elektroniska trumsätten.
Nej.
Men vet du vad det komiska var?
Nej.
Men mamma lät mig börja spela trombon. Och jag kan säga, där tror jag hon gjorde. Höra rosa panten.
Ja, jag förstår. Jag tror att just den skolan ska man inte bortse ifrån. Om man tittar på, kan säga, vad man kallar för studiemusiker förut, men heltidsmusiker i Sverige, så har de flesta faktiskt en kyrklig bakgrund på grund av att det var där man lärde sig.
Nu ska jag berätta för dig, Hannes, jag vet att du stör på det här, men jag har ju sjungit i kör här i Viktor väldigt lång tid. Barnkammarkören och feminalen, alltså hela min skolgång egentligen har jag sjungit i kör. Och det du säger nu är ju precis det här, vi fick ju sjunga jättemycket i kyrkan.
Ja.
Och även liksom, om man inte var någon person som var i kyrkan annars, så det är liksom, där får man ju träna sig och mycket och lära sig mycket. Uppträda, alltså det, här, det är jul och det, ja, men du vet, det är allt sånt där. Det är så himla bra, jag håller med dig. Det är fantastiskt.
Är det så än idag också? Eller så är det så?
Alltså jag tycker att...
För Philadelphia kyrkan är väl bra, väldigt så här, alltså, visst är det?
Återigen en bra fråga här, för att grejen är så att det har kanske smalat av utbudet av musik i kyrkan, tycker jag. Till att då bestå av mer körer, kyrkokörer och även då de man kallar för lovsångsmusik. Alltså det är ju då, det finns några förebilder från Australien och från USA, jag behöver inte nämna några labels, men det är ganska vanligt att man jobbar med den typen av musik. Och det har blivit en reaktion på det också, framförallt från min generation.
Okay.
Därför att när jag växte upp så var det väldigt brett. Alltså vi hade, vi spelade ju vad som helst. Och då kom ju även typ Jerusalem 73-74 och Edin Ådahl som jag var med också, och även Salt. Vi var ju tre diametralt motsatta band som spelar märklig musik åt alla möjliga håll. Rock, och vi hade mera soulaktigt.
Men som Jerusalem var väl ett kristet? Yes.
Ja, absolut. Ett kristet band.
Och
det epitetet är ju lite intressant också, för att det var ju det som media var väldigt tydliga med att framhålla. Är ni ett profant eller kristet band? Jag tycker ju då att musik är en Guds gåva till alla människor. Alltså det kan man ju använda.
Spelar liksom ingen roll.
Nej, egentligen inte. Och då blev det lite konstigt att det blev någon slags stigmatisering där. För vi vann ju Melodifestivalen 1990. Och det första frågan vi fick där, ni är ett kristet band? Ja, fast vi spelar ju musik.
Vi är ett band.
Var det liksom,
Så det blev väldigt mycket. Så Carola var ju med det året när vi vann också.
Ja,
så
att det var ju, men då, för då, där spelar de också väldigt mycket på hennes...
Ja, hennes engagemang i Livets ord.
Ja, visst var det så.
Ja, just på den tiden var det Livets ord. Och då var ju det utmålat som någon form av ond kristendom, om vi säger så. Alltså framgångsteologi, som de kallar det för då. Och så vi var väl med från den traditionella kyrkan. Och så var det, jag kommer ihåg en rubrik, det stod att den gode guden vann, stod det efter festivalen. Och då blev det, för oss blev det väldigt jobbigt, för att vadå?
Det är ganska irrelevant också, det är ju musiken som är det viktiga.
Det var en låt som han skriver av Micke Wendt, och han har säkert någon form av kyrklig bakgrund. Vad vet jag, har ingen aning. Vi sjöng den för vi tyckte det var en bra låt. Så råkade vi vinna. Och
då, men vilket år var det här, sa du?
Det var då alldeles efter andra världskriget. Precis här. Nej, det känns som det ungefär när man pratar om det här, så är
det, men det är jättehärligt.
Det är så länge sedan. Så att,
nej då, men det är härligt att höra. Men vilket, Melodifestivalen.
Goebbels hade åkt i fängelse.
Nej, när var det, sa du? Vilket år?
1990 var det här.
90 var det.
Och hur hamnade ni där då?
Ja, liksom? Det är mycket vänt. Han hade ju hört oss Vi sjöng ju alla fyra i...
Bodde du här i Övik då?
Nej, det gjorde jag inte.
Nej, du gjorde inte det. Nej.
Bodde i Gävle. Vi utgick från Gävle som är din Ådal. Och vi, vi reste ju på heltid under nästan 8 år. Och bodde i kollektiv i Gävle. För vi hade ju inte råd att ha varsin lägenhet. Ja, men det var ganska tufft.
Ja, absolut. Ja.
Det är svårt att få pengarna att räcka. Så att det var så vi hamnade i Melodifestivalen. På grund av att Micke hade hört oss då.
Okay.
Då hade vi ju spelat in. Vi hade gett ut skivor ända sedan 79 med Edin Ådal.
Mm.
Så vi låg ju på CBS ett tag som det hette på den tiden. Med en platta som heter Alibi. Och den hade han hört då. Det tyckte han var väldigt bra då.
Ja.
Sångmässigt. Och då föreslog han då Som en vind för oss. Och vi tänkte så här. Precis då hade vi hittat eget sound. Vi var mera inne på R&B, alltså rhythm and blues. Gammal R&B, inte ny R&B. Gammal R&B.
Just det. Vet,
riktig R&B.
Den som har velat att ska komma tillbaka.
På riktigt.
Precis. Ja, jag är med dig, jag är med dig. Nej, men jag är helt
gubbigt att säga så. Men det var en blandning mellan blues och soul kan man säga. Och det hade vi liksom etablerat genom en platta som heter Big Talk. Och den gavs ut i USA. Det gick väldigt bra för den på kristna radiostationer i USA. Bland annat CCM Radio Charts som är då 240 radiostationer. Den toppar vi då med flera låtar under en ganska lång period. Och då hakar Micke på här och tyckte att det här var intressant. Så stod vi inför ett vägval lite grann där. Ska vi ge oss in i den här schlagerfollan som det var på den tiden? Nu är det inte lika stort stigma över det. På den tiden var det så att du har valt väg. Du är en slager.
Det jag tänkte, det måste vara en ganska liksom tydlig liksom,
ja, det är det. Och sen såg vi också på, kan säga, framgången efter det rent spelmässigt, så var det ju vissa ställen som bokade oss och andra gjorde det inte. Man tyckte att men det är ju slager människor. Då hade vi en Melodifestival låt och resten var ju R&B. Så det blev en väldigt clash.
Men var det en bra sak? Alltså, jag menar, man säger skillnaden före och efter.
Liksom. Vilken bra fråga igen. Hur ska jag säga?
Jag tycker nog att, tydligt, liksom,
jag tycker nog att det var ett vägval. Och jag vet än idag inte om det var ett rätt vägval.
Nej, just det.
Om jag ska säga. För att jag tyckte att vi hade kommit fram till ett sound med vårt band som var väldigt bra, tyckte vi själva. Och även de som gillade den här sektorn av musik. Och den tappade vi lite grann efter just Melodifestivalen. Det var ett vägval som jag sa. Och vi fick ett nytt klientel som lyssnade på oss. Det var det positiva.
Och
å andra sidan så tappade vi de som har följt oss genom de åren som var innan. Vi hade hållit på ganska länge. Över 10 år liksom. Och samlade på oss ett gäng som följde oss. Så de tyckte väl nog säkert att det här var en dålig idé med Melodifestivalen. Och sen blev det ju då att vi brukar kalla det för att vi fick spela för dansande kreditkort. Det är alltså då affärsmän som gillade slager.
Ja, och
sin fru eller någon annan med sig. Och vimlade runt på golvet. Och vi körde just stenhård R&B väldigt högt volymmässigt.
Och
de tyckte vi var...
Det var innan det här gröna örat fanns på
ställen. Verkligen. Ja, verkligen. Det gröna örat var rött på den tiden. Så det gick i botten hela tiden. Så vi hade med oss då en kille som heter Thomas Alexandersson. Så hans gigantiska PA. Det var ju helt sjukt. Och de tyckte vi var jättedåliga. Därför att de ville bara höra Som en vind. Alltså Melodifestivallåten. Det andra fattar de ingenting av. Så vi vände oss till en publik som kanske inte alls förstod oss. Så att utifrån den perspektivet så vet jag inte om det var bra eller dåligt.
Men det jag inte fattar nu, om han hade hört det och tyckte ni var bra och så fick ni en låt som ni inte gör annars. Får man ihop det då?
Alltså Micke Wendt hade en idé om att det skulle vara flera solister på en låt. Så det är lite grann som för lagen till boyband. Alltså att man
För ni var väl fyra personer på scenen?
Fyra personer som sjöng, alla fyra.
Så och han ville egentligen göra lite en annan grej?
Han ville absolut testa det här på just Som en vind. Där var vi två solister då, kan man säga. Så Melodifestivalen 1990, det var både bra och dåligt, kan man säga.
Kan vi sammanfatta
det? Och vi slutade faktiskt spela tillsammans 92. På grund av att det var ganska många saker som hände där. Du, Johannes, som kommer från branschen, vet ju att när man är i kontakt med management och förlag och utgivande bolag så hamnar man alltid i clinch med någon av de här. Och i vårat fall
det är ju en tidsfråga alltid. Det är bara
det. Tyvärr. Vi fick med oss en manager som kanske inte kunde räkna.
Mm. Aha,
visste,
det var
inte,
så.
Visste inte vad sociala avgifter var. Och det blev lite kännbart för oss. Och då blev det så att vi då tänkte, nej, vi gör det här själva istället. Och då började idén med do it yourself för oss. Så det var ganska tidigt. Men det blev ganska tungt också att jobba så. Så 92 la vi ner och sen började vi spela ett coverband, jag och Simon, bara för att få en distans till den här intensiva. Det blev ganska intensivt mellan 90 och 92. Alltså vi jobbade stenhårt då. Gav ut en till platta och mitt under den plattan på en Europaturné ihop med ett band från USA som heter Petra. Vi var förband till dem.
Just det.
Så kom jag på att jag orkar inte det här.
Nej.
Därför att jag fick ganska mycket på min plate att jobba med. Mm. Framförallt att hålla kontakt med just business-sidan. Ja. Och jag tror jag skrek i telefon 2 timmar om dagen.
Alltså det blev så här,
ja, då blir man ju rätt less på. Man börjar undra vad man sysslar med.
Exakt så. Så vi kände bara, jag kände att jag måste få en distans till det här. Jag måste bara lägga det här på is. Men att spela var ju kul. Så vi började med ett coverband, jag och Simon. Och Johan Fransson, han som är trummis, och Thomas Ledin.
Just det.
Och Patrik, en gitarrist. Så vi var ute och reste med det ett halvår. Sen blev jag kapellmästare för Carola då, under hennes comeback-turné 93. Mm. Och då träffade jag även Lasse Lindbom som är en gammal mentor faktiskt till mig numera. För att vi jobbade ihop i över 8 år.
Mm.
I hans band som heter The Husbands. Så jag var i vick för Micke Borgers, Maria och Micke skulle få barn.
Aha.
Så att jag hoppade in som vick. Jag skulle vara vick ett halvår. Ja. Det blev då 8 år.
Oj.
Så det var ett långt vick. 600 gig.
Oj.
Så att det var...
Wow.
Men blev det liksom kul igen då? När du fick göra det så? På något
alltså det var som en skola. Om vi pratar om att frikyrkan var en skola i min barndom, så blev Lasse Lindboms band en skola i vuxen ålder.
Mm.
För att vi kompade i princip varenda artist i Sverige. Oj. Vi var som ett kompband åt alla. Allt ifrån Ronander till Marie Fredriksson och allt.
Wow.
Alltså alla. På grund av, du vet ju själv hur det är, Johannes. Ja. De släpper en platta år 1.
Mm.
Sen släpper de ju inte en platta år 2. Nej. Utan de måste skriva nya låtar. Och de vill vara osynliga. Ja. Och de vill göra företagsgig.
Ja.
Så var vi då kompband, resursen där.
Ah, okay.
Och Lasse känner ju allt och alla. Han har proddat Ulf Lundell.
Ja, gud, han är ju...
Kylne Tider, Carola, Marie Fredriksson, allt. Nu kan tänka dig. Så han hade ju ett kontaktnät som var helt out of this world.
Mm.
Så han fick ju med alla på det där. Så vi var ju ute och spelade hur mycket som helst.
Häftigt.
Vi skulle behöva prata med dig i 10 timmar.
Jag har ett åtal. Jag vet inte om det här 1996 sände någonting. Och det, jag tror inte jag...
Okay.
Jag kanske såg, jag var ju 10 år då, så jag kanske såg det här. Men jag har inget minne från 96. Men jag hade minne från 2008 eller 2009 när du var med i Så ska det låta.
Just det.
Mm-hmm.
Och framför den här låten som heter Tårar från himlen.
Precis.
Som jag blev... Jag kommer ihåg, för jag bodde i Lund fortfarande, jag hade flyttat till Stockholm. Och jag kommer ihåg att den låten berörde mig något, alltså jättemycket i hjärtat. Och jag smyglistade från idag. Jag fick sådana flashback och fick samma känsla i kroppen nu som jag kände 2008.
Men är det din låt eller?
Absolut
den ställde, men du ställde upp i... Melodifestivalen.
Vilket jag hade lovat mig själv att aldrig göra.
Mm.
Jag jobbade i bakgrunden i Melodifestivalen ganska många gånger. Jag har varit med i Melodifestivalen i 17 gånger.
Ja, men det tänkte du, har varit med som låtskrivare också.
Ja, låtskrivare, bakgrundskör, både i Sverige och Norge. Jag har varit med i 4 finaler.
Okay.
Ganska mycket som husband.
Just det.
Men den låten skriven av Micke Littvold och Peter Bertilsson.
Ja.
Och signade till Warner Chappell.
Just det.
Janet Jensen.
Min gamla förlag.
Ja. De presenterade låten och jag tänkte nej, absolut inte. Så hörde jag den och tänkte det är en fantastisk ballad. Okej då, vi gör den. Villkoret var att ha med min polare då, Magnus Spångberg, på piano. Vi var ju då ett radarpar. Vi har jobbat ihop i 35 år ungefär. Och vi gjorde den som en grej tillsammans. Vi var som en duo.
Så du har varit med 2 gånger här plötsligt. Det hade jag missat.
Fast den här gången som sol och det.
Ja, absolut. Just. Och det var ju väldigt spännande. Och då tyckte jag man hade kommit ifrån det här med att man stämplar Mello toppdeltagare som schlagerartister. Mm. Mm. För då börjar det öppna sig som det är idag. Det är ju tväröppet.
Ja, jag gör det.
Man, det är ju, vilka som helst är ju med där. Så det, är ju, det tycker jag är väldigt skönt att det har blivit så. Därför att nu blir det ju mera pop liksom, att man lyssnar på. Så det var lite häftigt. Och ja, det gav ju ganska många ringar på vattnet.
Det var det jag tänkte säga också. Ja. Det måste ju också gett. Men var jo, du, men ute, alltså, du måste ha varit ute och turnerat massa efter det också.
Ja, då, absolut. Men samtidigt så, jag är ju inte artist. Jag är ju musiker. Det är en väldig skillnad det på det. Det är alltså, en artist ska ju vara totalt, ursäkta uttrycket, anal. Alltså att man jobbar bara med sin, sitt trademark och sig själv. Ja. Så här, egocentriskt nästan. Man måste nästan bli det. För, och det har jag full respekt för att artister ska vara. Det är inget problem. Jag ser det inte som ett problem. Det måste vara så. Ja. Och jag var mer intresserad av att jobba med andra. Okay. Alltså jag producerar ju ganska mycket musik också. Mm. Jag jobbar jättemycket med kör. Jag, det gör jag fortfarande. Skickar körfiler över hela världen till folk som behöver bakgrundskör.
Just det.
Och det har varit mitt liksom gebit under alla år. Att jobba som producent och musiker åt andra. Så därför var just artisteriet inte någon prio för mig. Alls.
Men hur såg skivbolaget på det då?
Ja, det
för de ville väl inte sätta, de ville väl sätta dig mer som en artist? I och med att alltså, det, som...
det skivbolag jag var på då, de var mera... De var inne på det här med att musik ska vara bra eller dålig. Alltså man väljer bra musik att ge ut. De var inte så kommersiella alltså som majorbolag måste vara faktiskt. Utan de tänkte så här, vi ger ut musik som vi gillar. Och därav så blev det inte samma kommersiella framgång heller. Som man kan förvänta sig av när Universal ger ut någonting eller Sony eller Warner för den delen som skivbolag. Inte förlag, men för skivbolag. Då blir det en annan, kan säga, marknadsmässig uppbackning. Här var det då mera filantroper som tycker det var kul med musik. Och det passar mig alldeles utmärkt, för jag är lite grann lagd åt det jag håller själv. Jag gillar inte att den kommersiella delen av det gillar jag ärligt talat inte.
Men jag är likadan. Eller så här, jag ser ju, jag måste ju tänka.
Alltså, eller?
Det vet jag inte. Nej,
jag tänkte också.
Jag började lite med kaffe
här, känner jag. Jag är på två ben. Så ena benet är ju liksom det här, man måste se en ekonomisk vinning i det. För det är, man driver ju ändå en verksamhet som måste kunna gå runt. Men jag tycker ändå det här, som jag tycker kanske är väldigt klyschigt, men musik ska byggas ut av glädje. Och jag tycker det är, vi har väldigt mycket releaser där vi släpper för att vi tror och vi gillar det. Vi tänker kanske inte, hälften av releaserna är mer business releaser där man vet att här har vi byggt upp data, algoritmer, vi vet att det här kommer funka. Hälften är bara så här, det här tycker vi är bra. Funkar det, så funkar det. Oavsett säger, så är vi väldigt nöjda med det.
När du säger vi, kan du då utveckla det för lyssnarna?
Ja, det är mina två ben. Höger och vänster ben.
Det var en bra fråga, för det vet inte så jag vad du menar med det.
Jag har ju en kär kollega nere i Ystad faktiskt som är A&R för mig. Så att, men... och sen vi har ju lite uppbackning från andra förlag också som vi copar med, men och de är ju, det är ju major förlag liksom.
Du måste förklara ordet copa.
Copub.
Ja, jag måste förklara det för folk.
Ja, men
alltså så här, det här just det du gör nu.
Nu har vi en pedagog här på ena sidan bordet.
Nej, men alltså varför jag jobbar på musikmakarna? Det är just på grund av precis det du sa. För att folk kör över artister i musikbranschen tycker jag, och även musiker för den delen, med terminologi. Alltså att man pratar språk som ingen begriper. Man har fått någon form av handbok med svåra ord och så kör man över folk. Och det är fascinerande, därför att jag tycker att det är därför jag har blivit mer specialintresserad av just musikjuridik och upphovsrätt och avtalsrätt i Sverige.
Den är jätteviktig.
Det är det jag liksom föreläser om hela tiden.
Och det där är faktiskt, när du är inne på det lite där, det där är faktiskt jättebra att man lär ut det där också.
Ja, det
för det har jag märkt, även när jag jobbade på majorbolag. Shit vad man körde, man kunde köra över unga talanger. Och man kände så här, det här är liksom inte, de kommer bli förstörda för livet.
Co-publishing, liksom. Vi tar det uttrycket först nu. Vad det betyder det?
Ja, prata om det nu lite. Vad är det för något?
Co-publishing är ju ett, vad ska man använda, ett samarbetsförlag egentligen som kan gå in och hjälpa till dels ekonomiskt eller kreativt, eller när man kommer in på, nu ska jag, skulle jag säga synkar med insidan.
Ja,
som
exakt. Som det börjar bli nästa ord där.
Det här blir lågt avsnitt.
Ja, verkligen.
Jag tror vi gör så här, vi kör till avsnitt med bara termer.
Ja, det kan vi göra.
Det, ja. Men om man säger, jag har ju en annan grej. Jag tror säkert...
Men det jag undrar nu, den frågan som jag har i mitt huvud
nu. Ta inte min fråga nu.
Nej, men det är hur hamnade du här? Det är ju det man undrar nu. För det känns som att du sitter ju ändå här och var det här ett tag. Hur kom du till Ö-vik?
Ja, så här, det är kärleken som drev mig hit. Jag och min fru Karina träffades ju för snart, ja, det är över faktiskt, 40 år sedan. Mm. Vi har varit gifta 40 år nästa år.
Wow.
Och hon är ju född och uppväxt i Ö-vik. Och vi träffades i Stockholm på en konferens i en kyrka. Där jag var och spelade, hon var där på besök. Och vi fattade tycke, helt enkelt.
Kul.
Och det var lite häftigt faktiskt. Det var helt osannolikt.
När var detta?
Det var då 1900, kan vi se här. Baka. Ja, men det var väl i början av 80-talet. 81, tror jag det var.
Ja.
Och det är lite häftigt. Mm. För att om man uppträder i sådana här sammanhang så träffar man aldrig folk.
Nej.
Jag valde att vara kvar på den här konferensen för jag tyckte det var bara kul.
Mm.
Vi var där och hade vårt gig med Dina Ådal. Sen var jag med en kör. De hade ingen trummis. Men jag hoppar in och spelar. Det, bara för att det var kul. Ja. Liksom. Och sen hängde jag kvar där. Jag hade ju lite polare där som var. Så såg jag Karina. Så var det.
Det är ju sådana härliga historier. Som
kärlek
man
för första ögonkastet.
Faktiskt. Ja, jag blev helt betagen i henne. Och då tänkte jag, det här, nej. Det var någonting helt annat. Jag var ute och gigga. Och det förändrade ju mitt liv.
Men ni kanske inte bodde här i början då? Utan ni kanske höll,
nej, alltså Karina bodde då fortfarande i Ö-vik. Men jag bodde i Stockholm.
Mm.
Och hon fick ett jobb på en tidning som heter Dagen. Mm. Alltså precis efter vi hade träffats. Mm. Då flyttade hon till Stockholm.
Jaha.
Och så sökte jag jobb också på tidningen som marknadsförare.
Mm.
Fick det jobbet under ett år. Sen var jag ute och gigga så mycket så att de tyckte det var så jobbigt att ha mig som mantel där. Därför att,
och du jobbade
till slut, var jag tvungen att ta ut semesterdagar för varje gig.
Okay.
Så när semestern kom nästa sommar kunde inte jag ta någon semester. För då hade jag ingen semester kvar.
Okay.
Då tänkte jag, nej, det här är ju hållbart. Ja. Det går inte.
Nej,
så då fick jag ett erbjudande av en kille från Ljungby att vara turnéledare och tourmanager åt lite olika band. Bland annat Per-Erik Hallin och lite folk från England och USA. Så jag reste runt som turnéledare under några år.
Du har ju liksom varit i alla liksom leden.
Ja, tyvärr har jag ju det.
Fast det är tyvärr. Det är väl ganska bra. Alltså, det är väl så skönt att liksom...
Grejen är att det är så här, genom empirisk undersökning brukar man säga.
Uh-huh.
Alltså att läsa om någonting på ett universitet eller en skola.
Uh-huh.
Det är något helt annat än att skriva på ett värdelöst avtal med en amerikanskt skivbolag och inse att man inte får ett öre för den skiva man har gett ut som då spelas på radio hela tiden. Man borde få både liksom...
Been there, done that.
Ja, men jag har också lite erfarenhet av det.
Fem gånger i USA faktiskt.
Är det sant?
Ja, fem gånger dessutom.
Man, gud, herregud, jag har bara varit med en gång.
Det har varit som resa.
Det är den hårda skolan.
En av våra utgivningar i USA, faktiskt den här Alibi, den blev beslagtagen av FBI faktiskt.
Nej.
På grund av ekonomiska...
Nej, vad sjukt.
Ja, det var sjukt.
För det är lite coolt också.
Vi har en bild hemma med våra skivor bakom sådär gula, du vet.
Nej!
Remsor, jag tänkte.
Ja, just det.
Och det var ju inte vårt fel, för vi hade ju ingen koll på vad som hände där. Det var ju vårt bolag som drev någon form av verksamhet som inte vi fattade.
Men hur var det för din fru då, som hon är nu, och var ihop med någon som reser hela tiden? Det måste ju vara
det var faktiskt en diskussion vi hade innan vi gifte oss.
Just det.
Ganska tydlig diskussion, därför att jag sa till Karina att jag kan inte ge upp det här verksamheten.
Nej.
Jag kan inte sluta spela musik.
Nej.
Och det måste du ha med dig innan du tar det här beslutet. Alltså, verkligen.
Mm. Så hon var med på det?
Ja, hon visste ju om det här väldigt mycket innan vi gifte oss också. Att det här kommer att vara en ingrediens i vår relation som jag måste liksom förhålla mig till.
Mm.
Och det gjorde hon. Och det har funkat
bra. Det verkar funkat.
Alltså, grejen är så här också, att en relation sliter man inte så jättemycket på när man inte alls alltid är tillsammans.
Nej,
alltså,
nej.
Utan man är på varsitt håll och man kommer hem. Då blir det kul när du kommer hem, kul när du åker.
Ja, lite så. Jag är med. Jag är med.
Det låter lite...
Vi fattar.
Och det blir nästan lite uppfriskande också.
Mm.
Sen finns det naturligtvis extrema... Jag var ute och turnera med Andrew Crouch och Russ Taff och Tata Vega i 6 veckor i Europa. Och då, det var inte så roligt. Det var med Randy Crawford i Australien i 5 veckor. Och då hade vi ett nyfött barn hemma. Och där blev det också det här funkar ju inte. Alltså, det kommer inte att gå det här. För att det,
i längden.
Exakt. Och då, faktiskt lite av den anledningen också, när vi fick vårt första barn Sofie. Så var vi inför ett vägval när hon skulle börja skolan. Alltså, ska vi vara kvar i Gävle, då bodde vi i Gävle. Eller ska vi flytta tillbaka till Stockholm? Eller ska vi prova något helt annat och flytta till Övik? Så jag tänkte, Övik, snälla.
Är det ens en stad?
Ja,
vad
ska jag säga. Hoppbackar, isbjörnar.
Isbjörnar, ja.
Jag vet exakt hur du kände.
Ja, jag förstår att du vet det. Det är därför jag sa det. Nej, men alltså, då sa jag till, men vi kan väl testa 1 år. Och hon åkte upp hit och skannade villamarknaden. Och det fanns ju ingenting och ingenting och ingenting. Och så sista dagen hon var uppe här så hittade hon en annons på ett litet hus. Alltså ute på Dekarsön.
Just det.
Inte alls, ganska nedgången ska man säga. Det var inte speciellt fint. Det var ganska litet. Väldigt litet ska jag säga. Men läget var helt fantastiskt. Och det är skog bakom, havet framför. Vi tänkte, det här måste ju vara en kanonställe för barnen att växa upp på. För här liksom är det lite som en society i sig själv. Man håller lite koll på varandra. Alltså precis. Inte så att man kollar, vad gör du? Är du inte åker 23:15 på bilen?
Vad gjorde du?
Vad har du varit
för? Det är så här, lite skön grannsamverkan. Och
lite så, och det är det faktiskt nu idag också. Alltså rent juridisk grannsamverkan. Så. Men, så vi tänkte, 1 år går väl bra. Och Carina har ju hade sina föräldrar här då också.
Just det.
Och med barnvakt och hela
det. Det är jättebra.
Ja, för i Gävle hade vi inte det typen av sociala nätverket. Skyddsnätet. Så 1 år går bra. 2 år gick bra. 3 år gick bra. 30 år har faktiskt gått bra.
Nu har det varit här i 30 år.
Ja.
Är det 30 år i år?
Ja, nej, nästa år.
Nästa år? 30 år. Då måste du ha någon 30-årsfest ju.
Tror jag inte.
Nej.
Nej, du är inte bjuden. Det var det
skit jag försökte bjuda. Ja, jag besökte. Jag gjorde ett gott.
Gratis barbecue. Nej, men alltså, det är ganska fantastiskt hur livet kan bli.
Ja.
Och så under tiden jag bodde här så reste jag väldigt mycket med Lasse Lindbom, som jag sa. Pendlade till Stockholm varje vecka. Ja, det är ganska slitsamt.
Mycket alltså. Resande.
Ja, när man blir lite äldre också. Och vi pratar ju om det med när man blir lite äldre.
Ja. Du och jag.
Skaffa barnen.
Så får man ont i ryggen och man har lite liksom svårt.
Och man är stel om månaderna.
Du fyller på här bra.
Ja, jag vet exakt det.
Du vet precis vad jag är. Ja, så då känner man att kanske att man skulle... Du vet, det här med att jobba med musik, det handlar ju om att stå på flera ben än ett. Ja. Man måste liksom... lära sig andra saker än att bara jag kan sjunga.
Ja.
Utan man måste göra andra saker. Ja. Och då öppnade jag faktiskt reklamradion här i
Jaha.
Anna-Karin heter hon som var ansvarig för det.
Ja.
Och hon reste runt och kollade bland lokala producenter.
Just det.
Fanns det en som heter Jerry Gyll.
Ja.
Och jag hade en studie sen där Lars Dahlqvist. Det fanns några stycken som jobbade med studioverksamhet. Ja. Så reste hon runt och kollade då. Finns det ett underlag för att vi skulle kunna göra lokal radioreklam här i stan?
Just det.
Och det fanns det ju helt uppenbarligen. Så där börjar vår resa, min och Jerrys resa som har på i över 30 år nu då. För han jobbar ju också på musikmarknaden.
Ja, men exakt.
Och, vi började med radioreklam. Så vi byggde en liten studio där vi satt och gjorde gjorde massa 30 sekunder.
Mm-hmm. Och så hade ni kunder då som SBS eller de här olika
medie
eller
radiohusen? Ja, de kom senare. Ja. Och, alltså typ då Rix FM. Och,
just det.
Så hade några upphandlat sändningstillstånd för det. Typ Vix Allehanda.
Just det.
Alltså det var ju de då.
Just det.
I alla fall då.
Ja.
Och de behövde då folk som sålde in ljudannonser helt enkelt. Och då var det någon säljare som vi jobbade ihop med, flera stycken faktiskt.
Ja.
Och de kom till oss och vi gjorde då The Donut, alltså musiken. Och så talade man in någon form av budskap till det var en väldigt bra skola. Då lärde man sig något nytt och då var man hemma.
Just det.
Det var väldigt bra.
Skönt.
Vilket år var detta?
Ja, det var ju då, kan det ha varit 96, 95 någonstans där.
Men då om vi spårar tillbaka bara typ 2 år, om jag har rätt nu.
Okej.
Okay. jag tror säkert många...
Jag har så dålig koll på årtal bara.
Ja, och jag också, men jag har chansen. 94... händer ju någonting i din karriär, va? Eller tänker jag, har jag fel åtal nu? För alltså, din röst är ju säkert okay, många som känner till. Nu. Är du med nu?
Ja. Nej, jag vill inte bli kung. Ja, det var
exakt, så ful. Där har vi den. Simba.
Simba.
Ni ska se Johannes Minu, han är så imponerad.
Ja. Ja, men jag har gjort, coolt, vi hade ju en dubbstudie i Stockholm, så vi dubbat mycket film och eller framförallt
vad
serie.
Vad hette den studion?
Den vi hade ska jag försöka göra den här väldigt kort den här storyn. Vi hade på Kungsgatan, där hade vi före detta Playyard där okay. Nu kommer jag inte ihåg vad han hette. Det var ju två som drev det där. En hoppade av och bestämde sig för att bli vd för ett bolag som tillverkade ett spel som heter Minecraft. Oh, och han gjorde ju rätt val i livet.
Precis.
Grattis.
Ja, verkligen. Och du är inte bitter.
Nej, inte alls. Men, och där började vi dubba. Wow. Det var tillsammans med ett Karlskoga-företag som heter KM Studios.
Ja, men vad roligt.
Så roligt där var det mycket det. Till Lennart. Disney. Exakt, Lennart till Karlskoga. Ja. Och sen hade vi Matte då, som var... Det är sjuka vad jag säger. Jag tänkte på det. Anders Öjebo, när han kom in i studion första gången och jag liksom fick se hans CV, då blev man så här, herregud, man kan ju inte möta någon större.
Nej.
Och sen så inser jag att nu sitter jag ju med Simba.
Simba.
Det är ju det är Anders Öjebo är ingenting. Jo. Jag hoppas inte du lyssnar
på det. Anders var min producent.
Ja.
När vi gjorde Simba.
Wow.
Nej, är det sant?
Ja, och Lennart var chefen. Och Monica Forsberg var manusansvarig. Så att det var dem jag jobbade med i KM-studion i Karlskoga.
Men har du bara gjort den?
Är den gjord i KM-studion?
Vänta nu!
Ja, nu blir det ännu sjukare, min lilla hjärna.
Det är bara så här.
Det är helt sjukt.
Vi måste ta ett break. Så här.
Ja. Vi får reda ut det här.
Studion var ansvarig för Disney.
Gud vad häftigt.
Alla Disneys filmer. Och Monica Forsberg var ju då huvudansvarig för alla texter som översattes till svenska. Och hon bodde ju inte i Karlskoga, hon bodde i Degerfors med Kvinna Böske.
Just det.
Så hon, det är tack vare henne.
Som alltså jag det är helt, wow.
Och tack vare henne som Kajo var med och Svante Turesson var med, Lisa Öhman.
Men hur är det att göra sån här lång film, spela in?
Alltså det är jättestressigt i början. När man
det är ganska gjort det. Mycket liksom.
Du har en typ, nu har Johannes fått hybris på screens. screen. Men tänk dig den gång i fyra. Så har du den mitt framför dig. Och så jag dubbade rätt mycket.
Alltså du har filmen framför dig? Liksom.
Ja, med en SLTB-kod. Alltså en synkroniseringskod för ljud och bild.
Så man ser vad man ska göra.
Förklara vad det är för.
Yep. Man kan ju säga, det är väl som en typ undertext kan man nästan se. Det som kan man läser. Se.
Ja, den löper som en kod där. Och så har du ett manus. Så står det varje insats då en SMTP-kod där du ska säga det du ska säga eller sjunga det du ska sjunga.
Precis.
Och då har du en förlaga som är amerikansk. Fördelen för amerikanska voice acting artists är ju att de lägger sin voicing först och sen tecknar de efter deras rörelser på munnen.
Ja, just det. Det tänker man inte på.
Först. Nej, de har en otrolig fördel.
För de får göra det direkt.
Sen ska du översätta det till finska eller vad som helst.
Då ska man fylla i egentligen.
Alltså, då ska det se ut som om figuren säger det. Och då måste då Monica aktivt vara inne. Hon har skrivit ett manus till svenska. Då måste vi lyssna först på Matthew Broderick som var då Simba i USA och lyssna på hans fras. No, I don't want to be a king. Och så går vi tillbaka. Nej, jag vill inte vara kung. Nej, vänta, ta om det där. Du måste, nej, jag vill inte vara kung. Du måste gå ner på slutet mera.
Och så måste du tajma precis också. Liksom.
Faktiskt, just då var det så. På grund av att då var det inte samma typ av hårddiskinspelning man har idag.
Nej.
Där man kan synka. Här måste vi liksom försöka tajma det så bra det går direkt.
Hade du originalrösten i bakgrunden också?
Absolut. Först lyssnar du på den.
Ja, exakt.
Kanske tre gånger. Vi tar den igen. No, I don't want to be a king. No, I don't want to be a king. Och så gör de tre gånger så. Nej, jag vill inte vara kung. Alltså då måste jag göra precis på samma längd och på samma sätt som han gör det. Och sen kollar vi på figuren. Hur de rör king, kung, king.
Du vet, man
måste kolla på figuren hur den ser ut och hur han då förlagen säger det, va? Och där tog ju, jag var så svettig.
Jag
har aldrig haft migrän, men alltså, den
Kväll, ja, men det är, jag vet ju själv.
Efter dag ett, ja. Det var fruktansvärt.
Ja, men för jag vet, när vi höll på med det där, då tänker man, hur svårt ska det vara? Hur svårt kan det vara? Vi hade jättemycket, bland annat Jesper, nu måste jag tänka, Adel Fältran heter, som är en väldigt ung dubbar idag, men han är väl typ 25 kanske, någonting, på med detta i 10 år. Och så tänkte jag, men jag testar själv. Herregud. Det är bland det svåraste jag gjort i mitt liv, tror jag.
Det är väldigt speciellt i början. Mm. Alltså, för att sen börjar du lära dig hur det fungerar. Ja. Mm. Och du lär dig vad du ska titta på och lyssna till. Och sen måste Monica ändra ord. Du kan inte liksom säga på samma sätt som i svenska nu.
Men det där utropen. Brukar jag tänka på idag. Vi har ju 3 barn, så vi är ganska mycket barnprogram och filmer hemma hos oss. Mm. Och då brukar jag sitta och titta på när de pratar. Ja, liksom att man ser att de pratar engelska. Jag som vuxen kan ju se att de pratar engelska. Liksom rent så. Och så sen att det är svenska ord. Ja. Och sen även textningen, så har de ju översatt. Den översätter de ju på engelska. Exakt. Och sen blir ju orden annorlunda när de har översatt med ljudet. Liksom. Exakt. Det är så knäppt
det där. Det är så svårt.
Jag kan tänka att det är jätte... Men jag har inte tänkt på hur det är att spela in det. Jag har bara sett det liksom, när jag har tittat så här. Men det är liksom, för när jag var på... Jag har varit där några gånger och sett när de har spelat in så här, typ Cartoon Network, liksom barnprogram. Och de är ganska så här, där kan de köra lite hur som helst, för det syns inte lika tydligt på alla så här.
Nej, just det.
Då kan de gå lite mer på feeling. Ja. Men just när det är så där att man ska översätta och tajma så himla mycket, det måste vara jättesvårt. Alltså.
Ja,
det var,
gud.
Framförallt för, alltså för Monica som är ansvarig för texten. För att det, alltså, när man jobbar med Disney så allt ska godkännas.
Mm,
alltså, ja, både Disney i Köpenhamn och Disney i USA. Ja. Alltså, det ska vara...
Måste stämma,
och ska du ändra i manus... Mm. You better be
alltså det är, och sen det måste ju gå så fort också, för jag vet, vi hade ju dels hade vi en dubbskådis som är ursprungligen från Övik också, Magnus Mark, som är skådespelare idag, men han är också dubb. Han är jätteduktig, och sen Fredrik Granberg är också otroligt duktig på det. Men då vet jag också, då tror jag man hade Matte som var liksom producent, man fick lyssna en gång, sen ska man sätta det på första tagningen helst. Liksom. För man fick... Nu vet inte, det skiljer,
inte
jag tror det skiljer sig liksom lite på film och serier. Film tror man lägger mer tid på. Mm. Serier måste bara löpa. Det måste bara liksom så här...
Det måste gå snabbare.
Ja. Och där tror jag man får... Då vet jag, ersättningen var väl per inläst rad. Tror jag. Så de som var jätteduktiga på dubba, de kunde tjäna väldigt mycket pengar per dag.
På kort tid. Men har du gjort fler såna här grejer? Eller var det en engångsgrej? Liksom?
Nej, alltså, jag har gjort audition för den här... Gadget. Alltså,
ja!
Det fick jag tyvärr inte.
Alltså Gadget skulle... med han med de här supervita tänderna.
Nej, men han som har alla grejer i
huvudet.
Exakt. Jag tänker bara på hans perfekta tand.
De föreslog att jag skulle gå på audition för det. För att det var också Matthew Broderick. Så vi hade liknande röster tyckte jag på audition. Men tyvärr fick jag inte det. Men sen har jag gjort... Jag har varit... Pingvinen och Lyckostenen ihop med Tommy Nilsson och Pernilla Wahlgren.
Just det, Tommy har gjort en del grejer också. Just det.
Så vi har jobbat ihop en del på det. Och sen så har jag varit Mumfy, det var en rosa elefant. Jättekul att göra det. För det var en engelsk produktion med ett produktionsbolag från England. De var mycket mer fria. Och det var väldigt mycket mer sång i där. Alltså var, så har ni Mumfy heter
det. Jag känner igen det där namnet.
Har ni möjlighet att spåra upp det? Det var 13 avsnitt som gick även på tv. På ettan och trean och femman. Det togs upp av alla andra kanaler också. Jättebra barnprogram. Alltså för unga barn. Alltså små barn.
Det måste vi kolla upp. Jättekul. Men alltså, hur är du sugen på att göra sånt här idag också?
Alltså jag har ju inte den rösten som jag hade då. Man blir ju äldre som du vet.
Men om det kommer Lejonkungen 3?
Alltså jag har gjort alltså flera Lejonkungen filmer.
Ja, exakt. Ja.
Jag har gjort. Men för se, 3 har jag gjort.
Det finns 3? Jag har bara fanns Lejonkungen 1 och 2.
1 och 2 gavs ut på bio.
Ja,
3 gavs ut på DVD.
Okej, alltså just det. Ja.
Så att... Det var en kul del av historien. Ja. Det som
jag tycker kanske... vi borde ringa Lennart och se till att han startar upp KM här i Övik. Och så får vi liksom...
Det lär ju funka,
eller hur?
Alltså, ja, jag har en jätterolig historia när det gäller Lennart. Jag vet inte om jag ska dra.
Våga.
Det är inte att hänga ut honom. Nej. Det är att hänga ut mig.
Ja. Då tycker jag du kan köra den.
Ja, så här. Jag har haft en sjukdom som heter sarkoidos.
Okay.
Som är ganska allvarlig. Man måste se till att man får bort det och så vidare. Så jag var uppe i Umeå och opererade bort den. För att göra en väldigt lång historia kort. Och då var jag ju då under... morfin, du vet, operation. Ja.
Mm.
Vaknade upp efter operation, det gick bra. Alltså, ja. Så det var inga, ja, inga problem. Mm. Så fick jag tag på telefon.
Mm-hmm.
När man är under påverkan av morfin efter en operation, ja, så ska man aldrig börja ringa.
Nej, det är kanske inte det bästa. Man.
Det är ingen bra grej. Så jag ringde bland annat Lennart Kåhlström. Jag var ju lycklig. Jag var ju euforia. Det är bara, ja, förnamnet. Ja. Hej Lennart! Hej. Det är Frank! Hej Frank! Hur går det? Går det bra? Jo tack. Och ni, det går bra med företaget och allting. Jo, det går bra, tack. Ja, men vad roligt Lennart. Vad kul. Ja, men ha det så bra.
Det var väldigt positivt.
Hur går det med kolsyret?
Man skulle vilja se hans reaktion efter han lagt på. Ja,
sen så såg jag när jag hade kommit till mina sidor. Och jag ringt Lennart. Liksom. Så ringde jag upp honom. Hej Lennart, har jag ringt dig nyligen? Ja, det har du. Hur lät jag? Du var väldigt positiv. Du var väldigt positiv. Ja, okej. Jag klarar att det, och fy vad han skrattade. Alltså efter det, det var ju väldigt kul.
Han måste ju tänkt så mycket efter det. Ja, här, alltså, vad har hänt med Frank nu?
Vad har han tagit? Det var verkligen så här. Ja, men det var ganska kul.
Åh, gud. Ja,
så kan det gå.
Men nu måste vi prata lite om musikmakarna. Ja. Vad du gör där, som det är liksom... Ja, det är inte bara idag, du har gjort det ett tag. Men vad är din roll, om man säger där då? Vi vet ju att du är där, men vad är det du gör liksom?
Ja, det är en bra
på
fråga.
Dagarna.
Ja. Då undrar jag, det här undrar jag 25 år. Ja, men alltså grejen är så att från början så var, du vet, Ulla och Jocke Bergman då, de grundade idén kring musikmakarna, kan man säga.
Just.
Och jag var mest ute och fiskade. Och Ulla ringde mig när jag stod och fiskade.
Mm.
Det är sant.
Härligt.
Jag tror det, så jag vill ha en världens dag. Sen så, ja, hallå. Nej, det är Ulla Sjöström där. Hej. Har du lust att vara med och starta upp Musikmakarna? En låtskrivarutbildning? Ja, kan jag väl.
Stod vevar
samtidigt.
Det kommer ju aldrig att funka ändå. Det här med Musikmakarna går ut. Men vad bra, då kan vi träffas nästa vecka. Kan du komma in på måndag så kan vi prata lite grann. Jo då, det går bra. Ja, bra. Vi hörs, hej.
Nu måste jag fiska.
Jag fick inte min abborre. Och sen när jag la på så tänkte jag, vad är det jag tackar ja till? Jag vet ju inte alls. Jag vet ju ingenting om det här. Jag har ingen aning. Och då ringde hon in mig och en kille som heter Mårten Eriksson.
Just det.
Låtskrivare och artist. Och vi bodde ju här båda två. Och vi fick uppdraget att tillsammans med Ulla då och Jocke startade upp någon form av skelett kring då Musikmakarna. Så vi var med och byggde upp första upplagan av Musikmakarna från 1998.
Uh-huh.
Så nu är det 25:e året vi
är just det.
Och det var ju en lite mycket mindre lokal. Och luktar väldigt illa där. Det är fel på avlopp.
Jaha.
Men det har ju inget med saker att göra. Allt nog emellertid var mera soul i lokalen.
Mm, jag förstår.
Ja, Snake Pit.
Ja, just det. Ja, exakt.
Ja, här kan man ju vara, när man tycker om musik, annars är man inte där.
Nej.
Så att det var väl lite så här rocky i början. Mm. Men då gjorde vi ju allt, jag och Mårten.
Jag tänkte du måste vara lite allt i alla där då i början.
Lite grann så. Då hade jag ju turen att min bror Simon hade startat en musikproduktionsutbildning i Gävle några år tidigare. Så jag ringde honom och frågade vad gör du för någonting? Jag tycker det är viktigt med det här med att läsa om avtal och upphovsrätt, sa han redan då.
Mm.
Så kolla in de här böckerna, kolla in Håkan Hilderström, alltså var då chefsjurist för Musikerförbundet ett tag, och sen var ju då det fanns en massa Henrik Stannov och några till som är liksom då någon slags förgrundsfigurer när det gäller upphovsrätt på musikområdet. Kolla in de böckerna och läs igenom dem. Och sådär. Och då hade ju Simon börjat jobba. Han var bland annat med Håkan och utformade Samis lönelistan. Så han var ju lite mer inne i det än jag var.
Mm.
Och Mårten var ju musikproducent. Han var ju verkligen väldigt duktig ljudtekniker och bra på att mixa och spela in. Så då kompletterade vi varandra lite grann där. Men två år efter det så tog vi in Jerry Gyll.
Ja, just det.
För han kunde ju både läsa, skriva och räkna. Så då blev det ju lite mer ordning.
Ja.
Han kunde Excel och vad det nu hette.
Vad är det?
Vi var totalt ointresserade av sånt. Men han fick ju ordning på det administrativa. Aha. Så att där föll liksom lite lotten på våra uppdrag som vi hade sen tidigare också lite grann. Och numera så gör jag bara, så är jag egentligen bara föreläsare 2 dagar i veckan kring just det här med upphovsrätt och avtalsrätt, musikjuridik och
vad som funkar. Det är jätteviktigt.
Alltså vi har lagt väldigt mycket krut på det. På grund av att vi redan från dag ett tyckte det var viktigt att folk ska förstå vad de skriver på. Mm. Och vad är konsekvensen av ett dåligt avtal? Jag är liksom, I'm a witness. Mm. Jag vet exakt hur det går till när det inte fungerar. Nej, sen om det fungerar så är det bara kanon. Men när det inte fungerar så är det så här. Tänk på det här, tänk på det här, tänk på det här. Och det har man utvecklats, det har vi utvecklat även på Linnéuniversitetet. Vi har föreläst där, både jag och Simon i över 15 år. Och även då på Umeå universitet och även på Musikhögskolan i Stockholm. Så det har blivit en slags nisch som vi har hamnat i. Inte bara, alltså, vi är inte bara intresserade av det här.
Men det har blivit,
vi märker att det är en bristvara.
Jag tänker, det är kanske inte så många som har den där erfarenheten heller att kunna föreläsa om det på
sånt. Och sen är
det
inte så många som har lust att göra det här, för det är så tråkigt.
Och det är ungefär som, om man ser, det tycker jag inte bara är, alltså när man tittar på antalet juristfirmer i Sverige så finns det inte så många. I Stockholm tror jag det finns liksom 2 skulle kunna gå till och fråga om musikjuridik.
Och då är det ju så här att vi jobbar till exempel med Ström, advokatbyrån i Stockholm, där vi utformar, kanske inte jag kan säga det, ett företag i Tyskland som vill jobba med musikmakarna. Ja. Så gick vi den vägen att Ström gav ett förslag och sen så gav vi ett motförslag och sen så jobbar vi fram en form av generisk modell för tyska marknader för våra studenter. Och det funkade väldigt bra att jobba med. Det var en öppenhet där, en transparens från alla håll. Vi vill att det ska funka. Det är inte så att vi ska försöka lura dem.
Nej, utan det ska vara bra för båda hållen.
Det måste
hålla,
funka
liksom.
Båda. Annars blir det bråk sen.
Exakt.
Och det vill vi undvika till varje pris. Så att det har funkat jättebra. Funkar också bra mot USA numera. Mm. Vi har fått bra direktkontakter, så inte via förlag i Sverige utan direkt mot USA, mot vissa då, kan inte heller nämna vilka det är, men det är mot vissa bra leverantörer av musik och artister. Där vi har en öppen dialog innan de skickar ett avtal. Alltså just säger det. Så här, vad är det ni reagerar på just kring det. Då anglosaxiska avtal? Ja, det är full överlåtelse, man överlåter sig av ideell rätt och liknande. Det reagerar vi på, så reagerar vi på lifetime och corporate. Spelar ingen roll. Det är mycket sådana grejer som vi liksom slår ner på. Just. Och då är de villiga också att diskutera det innan vi tar in en student. Där vi kommer fram till att det här är någon form av ramverk som vi tycker är okej för våra studenter och för svensk lagstiftning. För det skiljer ju extremt mycket mellan amerikanska och svenska upphovsrätt. Så att där måste vi liksom vara lite överens innan så inte det blir bråk.
Nej, men exakt.
Så att det väl har blivit mitt uppdrag.
Men bra.
Så jag läser avtal hela tiden.
Just. Och man hoppas ju att eleven också tar vara på den kunskapen som du lär ut också.
Det hoppas jag. Ja. Men oftast är det så här. Då vi var inne på det här med empirisk undersökning tidigare. Har du inte gjort det själv eller gått på en nit själv så lär du inte.
Nej, jag tänker också att de kanske inte tycker det är så viktigt heller först. Och de kanske inte är så intresserade av det. Liksom. Nej,
exakt. Tråkigt.
Och samtidigt så här, det är väl klart, det kanske är lite nyttigt också att gå på en nit. Men sen är det skönt om det är en liten nit och inte så stor nit i så fall.
Framförallt att det inte är 5 niter.
Ja, precis. Exakt.
Kan bli man gör jobbigt. Samma problem. Man gör samma fel gång på gång.
Hur var det nu? Det här känner jag igen.
Jag tror jag känner igen.
Ja, exakt.
Ja, men så har vi kommit fram till just det där med alltså egentligen att försöka förenkla musikbranschen med de 4 viktigaste stolarna. Det är alltså upphovspersonen, den som skriver låten, utövare, den som framför låten, utgivare, det som ger ut låten, och förlag, den som administrerar låten. Alltså allting börjar med en låt. Yep. Så försöker man göra det så enkelt det bara går. Sen finns det ju flera andra leverantörer av, alltså de som rent exekutivt sätts i rörelsen när man ger ut musik, till exempel aggregatorer och liknande. Mm. Alltså alla som är runt omkring själva ramverket, 4 stolarna. Mm. Men vi försöker utgå ifrån att göra det så enkelt som möjligt och framförallt lära sig ord.
Ja.
Mm. Alltså terminologi både på svenska och engelska.
Det är
vi måste förstå vad de här orden betyder. Ja. Sen är det upp till dig om du tycker det här är okej att skriva på eller inte. Mm. Vi går aldrig in och säger åt studenter att vad det här får du inte skriva på, det här får du skriva på. Mm. Utan det är alltid upp till individen att bestämma det. För vi är ju inte ett förlag, vi är ju inte ett utgivande bolag, vi är ju en skola.
Ja. Men jag tycker att de måste ju också, det känns som att dels att de har tur då att ha en sån som dig där, men det känns också som att det måste vara vanligt att de ser gulera tillbaka lite grann och fråga, rådfrågar tänker jag efterhand när de inte är kvar.
Då kommer
vi till
den empiriska undersökningen.
Ja, men exakt, när de är ute
på,
liksom.
Man sitter på lektioner och halvsover.
Ja, precis. Och sen när det gäller.
Och sen skriver de på ett dåligt avtal. Då ringer telefonen.
Då kommer de tillbaka.
men du, det gick, vi gick ju igenom det här. Vad var det nu igen? Så kommer jag tillbaka. Och sen så försöker jag i mån av tid ställa upp och hjälpa folk som även har gått ut i skolan. Men
det är ju fint.
Det är mest de som är inne. Vi är ju inte en utbildning, vi är ju tre utbildningar.
Ja, just det.
Det är rätt mycket.
Dream Hill och Songwriting for the International Market också. Just så det. Vi är ju nära på 100 låtskrivare inne, så det är ganska mycket som cirkulerar då. Bara under skolans tak.
Men det här gör du två, tre dagar i veckan?
Två dagar i veckan. Alltså uppstart och avslut så är det ganska mycket mer. Ja. Sen är jag då standby på telefon.
Fiskare
och svampplockare.
Då kanske man kan få höra lite tips.
Nej. Okay, nej. Det är så jävla hemligt.
Det borde du ha lärt dig i det här laget. Det säger man ju aldrig vad man ska plocka svamp. Det är ju ens hemligaste.
Du kan få ett jättegott svampesopperecept.
Ja, det räcker inte. Nej, okay. Vi vet var man hittar kantarell.
Men du är ute och spelar lite också, va?
Ja, det är jag. Mest som inhyrd hired gun. Alltså som solist till olika, framförallt körar faktiskt.
Men du är inte ute och reser så mycket då, utan det är här omkring?
Ja, jag ska ner nu
det är
till
allt
Malmö tycker jag så någonstans.
Imorgon ska jag ner till Malmö och sen jag köper i Linköping. Så
du kör lite den fortfarande resande?
Absolut,
lite
det gör jag. Fast inte alls i samma utsträckning som det var förut.
Nu är det ingen nightliner du åker runt i.
Nej,
verkligen inte. Ja, det är ändå kul. Det låter roligt i alla fall, tycker jag.
Jag har faktiskt åkt nightliner ihop med Fredrik Lindström som försökte sova. Han är ju så lång.
Ja.
Så att, det gick inget bra.
Det var så.
Det gick
inget bra. Nightline är något speciellt. Jag kommer ihåg, vi skulle iväg. Jag kommer inte ihåg var vi var någonstans ens. Vi skulle ha nightline i 3 veckor i alla fall.
Okej, vad är en nightliner?
Det är nu är ni där igen.
En turnébuss som är som ett rullande hem.
Ja.
Där man har hela sitt liv. Och jag kan, för det
roliga
var
att
jag såg fram emot det där så mycket. De två första dygnen älskade det. Sen hade det varit bara ångest. Alltså det var gud. Och det var inte så att vi var... Jag tror det var 12 bäddar i den där.
Ja.
Och jag tror vi var 5 pass. Så det var inte så att vi var knökfullt heller. Men det var... Det
är ändå begränsat liksom.
Det är väldigt begränsat. Ja. Jag var faktiskt på väg att precis börja spela med Rust Taff i USA. Och jag var över där. Nashville bara kollade in hur deras upplägg var.
Ja.
Och då var jag ju gift med Carina.
Just det.
Och då åkte de Night Rider, kallar de det, Night Rider, men i alla fall Nightline, det är samma, samma sak, men då åkte de 14 dagar i sträck, sen var de hemma 14 dagar över hela USA, och då tänkte jag, det där kan ju vara kul, och sen vid närmare eftertanke tänkte jag, nej det här är ju inget kul alls, det är fruktansvärt jobbigt, det var i samma veva som,
tungt.
Jag var solist i ett tysk band som heter Motor Special, som promotades av Polygram i Tyskland, gick väl bra.
Uh-huh.
Och sen vann vi Melodifestivalen samma år. Samma år.
Shit.
Ja, gud ja.
Vad tycker du ska jag ta?
Så kom jag tillbaka till med vägval. Och då valde jag att vara hemma och genomföra det med Edin Ålov istället.
Just det.
Det var ur den aspekten var ett bra val, tycker jag. För då fick jag ändå...
Jag vände lite annars.
Det kan ju vara kul att ha kvar sin familj.
Men har du blivit... Jag tänkte på det där du sa om natur. Har du blivit naturmänniska av att bo i Övik? Eller är det tvärtom? Eller passar det att bo i Övik för att du gillar sådana saker också?
Jag tror att jag var där redan när jag var ung, när jag var barn.
Mm.
Vi var ute och fiskade väldigt mycket med pappa när vi var små. Och det där fick man med sig liksom från början, att det var häftigt.
Mm.
Sen när man flyttade till Stockholm så var det ju inte alls samma utbud.
Nej, precis.
Och så när vi kom hit så hittade jag tillbaka till det där.
Mm.
Och Carina har ju alltid varit alltså outgoing i naturen.
Just det.
Så hon har väl dragit med mig och jag har dragit med henne.
Mm,
så att vi har liksom hittat varandras gemensamma intresse. ska man vara tillsammans i över 40 år så måste man hitta liksom common ground förutom ens barn. Ja. Alltså man måste hitta någonting man gör tillsammans. Och Carina bokar ju alla mina spelningar. Och även Simons spelningar.
Ah, så ni jobbar också?
I 15 år. Okay. Så att hon är våran konsertbokningsagent kan man säga. Och det är också en ganska väldigt bra grej för att då
jag menar, då kan hon bestämma eller vadå?
Absolut, så skickar jag över alla bråkiga arrangörer. Du, det där får du nog prata med bokningen. Du får Carina här, varsågod. Då går man och gömmer sig.
Exakt.
Nej, men alltså, vi har upptäckt att de flesta man jobbar med som konsertarrangör, de vill ha en mellanhand där de kan säga att det där var för dyrt. Det där är för kort konsert. Eller det där, jag tycker inte de där låtarna alltså, var negativa. Eller så här, jag vill ändra det här på det här och det här viset. Då är det bra att ha en mellanhand, buffert. En slags by proxy liksom, man går igenom. För att de vill inte säga det här till mig. Nej. För då blir ju dåliga vibbar. För jag ska ju komma dit och vara liksom.
Och samma sak ut andra hållet. För jag vet ju när jag själv jobbade som manager åt artister. Jag var ju den som skulle vara kanske lite bad guy. Jag skulle förmedla det artisten ville till, om det var en arrangör eller ett skivbolag eller vad det var. Då var det jag som fick ta, liksom, artisten skulle inte behöva ta den rollen.
Och,
liksom.
Och det är faktiskt en väldigt viktig psykologisk faktor i det här. Som man kanske bortser från och tänker att åh, vad dyrt med management. Mm. Men å andra sidan, du slipper väldigt mycket problem som artist. För att om du ska gå och tänka på vad arrangören har sagt åt dig, som var väldigt negativt, och då ska du gå upp på scen och leverera, då kan det bli väldigt, väldigt dåligt.
Ja. Och jag tror oavsett det här med, för många tänker ju det här med att det är dyrt att ha en manager, eller det kan vara ett förlag, tar en massa procent och det ena och det andra. Men det man ska tänka på, det är nästa så här. Men en manager kanske gör att du ökar intäkterna med 200%. Så dens procent är en bara ren vinst för dig. Så samma sak när det kommer till förlag och liknande.
Och där brukar vi komma till just den punkten när det gäller just management i skolan. Att du måste ha utvärderingspunkten i avtalet. Yep. Där du har en sån dubbelriktad option att avsluta samarbetet. Man säger att funkar det här? Du har verkligen betytt jättemycket för min karriär. Absolut, då kör vi vidare till nästa.
Det alltså, låter ju jätterimligt.
Där man liksom gör, och det kommer att införas i Sverige på grund av ett EU-direktiv som heter Digital Single Market-direktiv som ska implementeras den 1 januari 2023 här i Sverige. Ja. Och det är alltså då ett direktiv som gäller hela Europa. Man har gjort det redan i Belgien, i Tyskland, i Finland och Danmark. Ja. Och det här kommer att implementeras även i Sverige. Och det kommer att öppna kravet på transparens och även utvärdering av pågående avtal.
Bra.
Ja, det är väldigt
det
bra.
Jättebra.
Får vi se, det är ju en bra
får vi se hur det blir i verkligheten.
Ja. Det är skönt att det går framåt.
Vet vad jag tror du gjorde i alla fall? Du valde rätt väg. Du tog rätt väg i ditt vägval.
För ja,
jag är väldigt tacksam att lära känna dig, och jag hoppas och tror att du är en fantastisk tillgång för musikmakarna och alla framtida producenter och även övika såklart.
Ja, nej, men det hoppas jag också. Ja. Det tror jag faktiskt att jag är.
Det är
man ska vara ärlig.
Nej, men du Frank, tack så jättemycket för att du kom hit.
Ja, men
och
tack
på återseende säger jag.
Ja, verkligen. Ja. Vi kan prata om terminologin.
Det kör vi nästa gång.
Ja, men tack för att jag fick komma.
Ja, tack själv. Tack. Ha det gott.
Detsamma.
Hej, hej.
Hej.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.